Amen.
Ja, det var underbart. Tack och lov. Härligt. Amen. Jag tror på det enkla evangeliet.
Amen.
Och jag tror som det står. Egentligen så är jag fundamentalist, tror jag. därför att det är ju så här att om vi inte får tro som det står, då blir det väldigt svårt. Om jag ska försöka att förklara allting på ett mänskligt sätt och liksom tolka in någonting i allting, så då tror jag att man lätt kommer vid sidan om. Så att det kommer att bli mycket Guds ord nu. För att jag ska backa upp här mina påståenden. Och då vill jag börja här med ett ord ifrån första Korinthierbrevet. Det 11:e kapitlet. Och ifrån den 26:e versen. Var gång ni äter av det brödet och dricker av den bägaren, förkunnar ni alltså Herrens död till dess att han kommer. Den som äter av Herrens bröd eller dricker hans bägare på ett ovärdigt sätt har därför syndat mot Herrens kropp och blod. Var och en måste pröva sig själv, sedan kan han äta av brödet och dricka av bägaren. Till den som äter och dricker utan att tänka på vems kropp det gäller, han äter och dricker en dom över sig. Därför finns det så många sjuka och klena ibland er, och inte så få har avlidit. Precis som idag så hade man också i den första församlingen problem med sjukdom. Och även i Korintheförsamlingen, fastän det var en församling som trodde på Gud. Faktum är att alla nådegåvorna fungerade i församlingen. Och det var en levande församling i många avseenden. Men ändå så står det här att många var sjuka. Och det intressanta är, tycker jag, att Paulus säger inte att ja, så är det bara. Det är det naturliga tillståndet i Guds församling. Så det får vi bara leva med. Han sa inte heller att det finns någon outgrundlig förklaring på det här, att det ser ut så här i församlingen som vi inte kan förstå. Utan tvärtom så pekar han faktiskt på en orsak som hade med hur de åt av brödet och drack av vinet att göra. Vi vet att när Jesus dog på korset, då dog han för våra synder. Hans blod rann för våra synder. Och hans kropp bröts ner för våra sjukdomar. Som det står i Ordspråksboken, det 3:e kapitlet, att lova Herren min själ, han som förlåter mig alla mina brister och helar, eller han som förlåter mig alla mina synder och helar alla mina brister. Och i hans sår är vi helade, säger Jesaja. Men om vi dricker av vinet och äter av brödet utan att egentligen ta till oss detta, att prisa Gud för hälsa igenom hans sår, då blir det Jesus gjorde på korset helt utan effekt i våra liv. Det står också att om någon är sjuk så ska han, vadå, kalla till sig församlingscenter. Alltså det naturliga tillståndet i Guds församling, det är hälsa. Men om det nu händelsevis skulle vara så att någon blir sjuk, det kan ju hända, menar jag, då ska han kalla till sig församlingens äldste. Men så ska han göra någonting mer också. Vadå? Jo, det står att vi ska bekänna våra synder. Och så ska Herren bota honom. Det vill säga, det går inte att leva i oförsonlighet, i hat, i bitterhet, i agg, i fördömelse och det ena med det andra, och samtidigt ta emot Guds hälsa. Utan vi ska bekänna våra synder, står det. David, han säger, om jag skulle ha förehaft något orätt i mitt hjärta så skulle Herren inte höra mig. Och det står Ordspråksboken 28:12. Den som döljer sina överträdelser från honom går det inte väl. Men den som bekänner och övergiver dem, han får, vadå? Jo, barmhärtighet. Halleluja. Och Johannes säger, om mitt hjärta inte fördömer mig, då kan jag frimodigt träda fram inför honom och begära vad jag vill, eftersom vi håller hans bud. Och det står att den som inte ville förlåta sin broder, han hamnade i plågoandarnas våld. Och i Ordspråksboken 3 står det, frukta Herren och fly det onda, för det ska vara ett hälsomedel, halleluja, för hela din kropp och en vederkvickelse för benen där i. Tack och lov. Och i första Mosebok 15:25 står det, om du hör Herren din Guds röst och håller hans bud och gör efter dem, så ska jag icke lägga på dig någon utav egyptiernas sjukdomar. Ty jag är Herren din läkare. Amen. Halleluja. Så vi behöver inte vara som konung Asa, som det står att oaktat sin sjukdom så sökte han icke Herren utan allenast läkares hjälp. Jag menar, det är inget fel med läkare, de gör som gott de kan, och jag tror att ibland kan Gud använda dem också. Men vår högsta och första prioritet, det ska inte vara doktorn på sjukhuset, men det ska vara Herren, vår läkare, och först söka honom. För han vill ingenting hellre än att hjälpa oss. När Moses sa det här, att Herren är vår läkare, då stod folket vid Mara, den bittra källan. Och de kunde dricka av vattnet och de törstade. Då gör Moses någonting väldigt intressant. Han hugger av ett stycke trä och så kastar han det i vattnet. Och i ett ögonblick så blir det bittra vattnet sött och folket kan dricka. Trät, det är en bild på korset. Det är där som det bittra blev sött. Det är därifrån hälsan och kraften strömmar ut än idag. Vi kan se upp till det urgamla korset och uppleva att det håller än. Det verkar än, precis som det gjorde vid Mara. Halleluja. I hela Bibeln så ser vi att sjukdom, det är någonting som liksom beskrivs som förbannelse. Medan hälsa, det är välsignelse. Och det står så här i andra Mosebok 23:25. Men Herren er Gud ska ni tjäna. Då ska han för dig välsigna både mat och dryck. Och sjukdom ska han då avvända ifrån dig. I 5 Mosebok 7:15. Herren ska ta bort ifrån dig all skröplighet och ingen utav Egyptens svåra sjukdomar som du så väl känner skall han lägga på dig. Och i psalm 105 och 73 står det att han förde dem ut med mäktig hand och i hans stammar fanns ingen som stapplade. Och du, när Israels folk tågade utifrån Egypten, då var det inte med käppar och kryckor och rullstolar och hela apoteket med sig, utan då gick de rakryggade och friska. Varför då? Jo, därför att det hände någonting innan de tågade ut. De slaktade ett lamm. Halleluja. Och när de åt utav lammet och lammet kom ner i magen och blev ett med deras kropp, så plötsligt så rätades den krokiga ryggen ut och lederna blev friska igen, ögonen öppnades, öronen öppnades, och så tågar de ut i triumf. Halleluja. Åh, halleluja. Bibeln säger så här: han ska mätta dig med långt liv och låta dig se Guds frälsning. Och jag tänkte på Moses, du vet, han dog när han var 120 år gammal. Och man skulle ju tänka sig att då gick han väl med både käpp och hörapparater. Men det står om Moses i 5 Mosebok 34:7. Och Moses var 120 år gammal han dog, men hans ögon var icke skumma och hans livskraft hade inte försvunnit. Och när Kaleb var 85 så säger han var lika stark som när han var 40. Ja, det är underbart. De dog mätta på att leva, står det. Och jag slog upp det här ordet mätt i bibeln.se, och det var väldigt intressant och spännande att läsa. I första krönikboken 29:28 så står det om kung David. Han dog i en ålder mätt på att leva, mätt på rikedom och ära. Och hans son Salomo blev kung efter honom. Och det står i andra krönikboken 24:15 om Jojada. Han blev gammal, mätt på att leva, dog när han var 130 år gammal. I Job står det: sen dog Job gammal, mätt på att leva. Och i ordspråksboken så får man vila mätt. Halleluja. Jag tycker det är så välsignat och härligt att läsa. Och i predikaren 7:18 så står det: var inte allt för orättfärdig, var inte en dåre, inte vill du väl dö i förtid. Det verkar som att Gud, han har planerat någonting fantastiskt för oss. Men genom oförstånd och orättfärdighet så kan vi faktiskt dö i förtid. Men Gud har sådana löften. Så att om vi håller det avtalet som Gud har gett oss. Till exempel det står: hedra din fader och din moder på det att det må gå dig väl och att du må länge leva i ditt land. Och det står i ordspråksboken 3 om visheten. Visheten beskrivs liksom som en kvinna som kommer emot oss när vi söker visheten. Och när hon kommer emot oss så har hon någonting med sig i sina händer. Vad är det hon har med sig för någonting? Jo, i den vänstra handen så har hon rikedom och ära. Och i den högra handen så har hon, vad då? Jo, långt liv. Halleluja. Så när du söker visdomen så är det någonting som visdomen har med och serverar åt dig. Och så länge Israels folk levde under Guds villkor så fungerade allting. De fick manna ifrån himlen och de var friska och starka. Inte ens kläderna nöttes ut och skorna släts ut på fötterna. Men när de började vika av ifrån Herrens vägar, då står det att det kom det ormar in i lägret. Och det här giftet gjorde att de dog som flugor. Men då gör Moses någonting väldigt intressant. Han tillverkar en kopparorm och så sätter han upp ormen på en påle. Och så säger han till alla att se upp emot ormen. Ormen, det är förbannelsens symbol. Och Bibeln säger förbannad är var och en som upphängd på trä. Så det var en bild på Kristus. Och när de såg upp mot ormen, när de tog lille David kanske som hängde med huvudet och höll på att dra sin sista suck, så vände de hans huvud upp mot ormen. Så plötsligt så kom livet tillbaka i honom. Plötsligt så fick de uppleva kraften komma åter. Och du, tänk att det skedde bara därför att de såg på en förebild. Ja, en skugga på det som skulle komma. Hur mycket mer kraft ska det inte vara att se på verkligheten, på Jesus Kristus som har burit vår synd och vår sjukdom på korset. Halleluja. Åh, glory. Så när Adam och Eva skapades, då skapades de, tror jag, fullständigt friska. Ja. Men så kom synden in. Och med synden så kom sjukdom och död in. Det var syndens förbannelse. Men det var detta som Jesus bröt på korset. Han bröt syndens förbannelse och tog förbannelsen på sig i sin kropp för att du och jag skulle bli fria. Och det står så underbart om Jesus. Jag ska läsa en del verser här ifrån hur det var när Jesus gick omkring. Matteus 8 och 16. På kvällen förde man till honom många som var besatta. Han drev ut andarna med sitt ord och botade det sjuka, för att det som var sagt genom profeten Jesaja skulle uppfyllas. Han tog vår svaghet och lyfte av våra sjukdomar. Om Jesus tog vår svaghet, om Jesus lyfte av våra sjukdomar, ja, då tror inte jag att jag också samtidigt ska hjälpa till och bära dem. I Thessalonikerbrevet 5:23, må han som är fridens Gud helga er helt igenom, så att er ande, er själ och kropp bevaras hela oskadda, så att det är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Så Gud bryr sig om vår ande, han bryr sig om vår själ och han bryr sig om vår kropp. Är inte det underbart det? Gång på gång så talar Bibeln om sjukdomens ursprung. Det var Satan, står det, som lade de svåra bullarna på Jobb. Det var Satan som höll en Abrahams dotter bunden i 18 år så att hon inte var frisk. I Apostlagärningarna 10:38 står det om Jesus att han gick omkring och gjorde väl och botade alla som var under djävulens våld. Jesus ägnade 2/3 av sin tjänst att bota det sjuka. Så när vi äter utav brödet och dricker utav vinet, då får vi uppleva Jesus seger på korset in i vår kropp. Och vi blir liksom inlemmade i hans kropp. Och när jag ser på Jesu kropp, då ser jag inte svaghet, utan då ser jag styrka och kraft och liv. Halleluja. Men Korintherförsamlingen, de hade börjat att käppla lite grann inbördes. Det hade blivit oenighet om läran och de bråkade sinsemellan. Och det här bråket, det tog de med sig in i Herrens måltid. Och du vet, en kropp som har kommit i strid med sig själv, den kan inte bestå. Utan det blir konsekvenser på kroppen. Och Paulus, han förklarar det här. Att när vi kommer samman så ska vi förlåta varandra. Till och med om vi bär fram vår gåva och så kommer vi ihåg att det är någon som har något emot oss. Ska vi först lägga ner vår gåva och gå och försona oss med vår broder. Och vi ska bedja, förlåt oss våra skulder så som och du förlåter dem oss skyldiga äro. Alltså, barmhärtighet, förlåtelse, försoning, gemenskap. Det är det som skapar en atmosfär där det kan ske under, tror jag, i Guds församling. Vi ska underordna oss varandra därför att vi tillhör allesammans samma kropp. Till och med står det att när Miriam talade illa om Moses, man kan tycka, man kan säga det ena och det andra, va? Det är inte så farligt. Men hon talade illa om Moses och Gud sa, varför har du talat illa om min tjänare Moses? Och när molnstoden drog bort så var hon vit av spetälska. Alltså, jag tror att det gäller att praktisera Guds ord också idag. Och att tala väl om varandra. Vara barmhärtiga emot varandra. Underordna oss varandra. Älska varandra. Då kommer vi också få uppleva att Herren träder fram på ett helt annat sätt. Under reformationstiden, då spreds det en lära utav Calvin som gick ut på det att det var inte alla som kunde bli frälsta. Utan det var några stycken som var predestinerade och utvalda till att bli frälsta. Påföljden blev att det var miljoner utav människor som fick för sig att de hörde inte till den utvalda skaran. Så det hjälpte inte hur mycket de bad och trodde och försökte, så kunde de heller ändå inte bli frälsta. För de var inte utvalda till det. Idag så förstår väl de flesta kanske att Guds frälsning gäller för alla. Men när det gäller hälsa så är det lite grann utav samma lära. Att det gäller de utvalda. Några få som Gud liksom har bestämt sig för. Ja, den kan jag hela och den kan jag hela. Men ni andra, tyvärr så är ni faktiskt inte utvalda till att få uppleva det här. Och så resignerar människor och tänker att ja, jag får väl stå vid sidan om då och vänta. Kanske det blir min tur eventuellt någon gång. Men har Gud anseende till personen? Har Gud några favoriter som han har utvalt och tänker att oh, Kalle ska röra vid och Stina också. Men ni andra, tyvärr, ni får sitta där ni sitter. Nej du, Gud, han är den Jesus, han är densamme. Igår, idag och till evig tid. Det han har gjort för den ene, det vill han göra för den andra. Det han gjorde igår, det vill han göra idag. Du är utvald till hälsa och krafter. Abba fader. Nu säger en del människor att ja, men jag väntar på Gud. Och så är det som man sitter liksom i doktorns väntrum med en nummerlapp och liksom väntar på att någon gång ska det väl ändå bli min tur. Men jag tror att det är mer Gud som väntar på oss än vi som behöver vänta på honom. Han är inte långt borta, men han är nära var och en som tror. Halleluja. Ja. När den syrofonisiska kvinnan kom till Jesus och hon hade ju behov av helande, Så säger Jesus någonting märkligt, att ja, det är inte lovligt att ta brödet ifrån barnen och kasta till hundarna. Men, säger hon, också de små hundarna äter ju smulorna som faller ifrån den rike mannens bord. Det vill säga, brödet, det är hälsa. Hälsa är barnens bröd. Det tillhör barnen. Tack och lov. Är någon av er sjuk, så ska han kalla till sig församlingens äldste, ska det smörja honom med olja, och så ska trons bön göra honom frisk. Ja, men varför är det då så många egentligen som är sjuka? Jo, låt mig vara väldigt enkel nu och säga så här. Att ibland så bär vi oss lite dumt åt. Epafras, han var sjuk, står det, därför att han hade arbetat över sin förmåga. Hade det varit idag så hade vi väl sagt att han stressade för mycket. Stress, det är helt ödeläggande för kroppen. Det är väldigt dumt att stressa. Ja. Vi lever fel och vi äter fel. 90% utav alla sjukdomar överhuvudtaget är livsstilsrelaterade. Ja. Människor röker, dricker, äter för mycket. Tusentals svenskar gräver sin grav med kniv och gaffel. Ja. Vi äter för mycket socker. Ja. Varenda svensk äter i genomsnitt 70 kilo socker som kloggar igen ådrorna, glykoliserar hjärnvävnaden och skapar högt blodtryck. Vi äter fel sorts fetter som också stoppar igen blodådrorna, skapar hjärtinfarkt och hjärnblödningar. Och vi rör oss inte. Den mesta motion många får, det är när man rör pekfingret och trycker på fjärrkontrollen. Ja. Kan det bli annat än sjukdomar? Och så kommer man till Gud, gode Gud, hela mig. Vet du vad Gud säger? Jo, sköt om mitt tempel. Ja. Se till att vårda templet, så kan du komma till mig sen. Sätt igång och rör på dig lite mera. Ät lite mer grönsaker, höll jag på att säga, och lite mera näringsämnen, lite mera fibrer, och se till att du får den näring du behöver. Så har kroppen en fantastisk förmåga att faktiskt reparera sig själv. Gud har lagt ner alla byggstenar som behövs i kroppen för att den ska kunna repareras. Och nu skulle jag kunna hålla ett hälsoföredrag här en timme också, men det ska jag inte göra. Men det är väldigt enkelt egentligen. Sköt om templet. Och så står det så här i första Johannes brev 3:21. Om vårt hjärta icke fördömer oss, så kan vi stå frimodigt inför Gud. Och vad vi än ber honom om, det får vi. Ja. Vad vi än ber. Ja. Är det någonting som är liksom exkluderat där? Nej, men det gäller inte det, och det gäller tyvärr inte det heller. Nej. Om vi ska läsa nu som det står, så står det faktiskt vad helst. Så är din situation inkluderad i vad helst? Förmodligen. Så därför kan du ha full frimodighet. Be Gud om förlåtelse att du har misskött dig, om du har gjort det. Och så säger du: Gud, jag ska skärpa mig. Hjälp mig nu och låt din hälsa komma in i min kropp. Då är Gud väldigt nådefull. Det är jag glad för att säga. Men här står det, det är två villkor här egentligen. För det första, vårt hjärta ska inte fördöma oss. Det vill säga, det får inte finnas någonting som vi är medvetna om som vi skulle behöva korrigera. Det behöver vi bekänna. För det andra så står det också att vi måste ha en uttalad vilja att hålla hans bud. Och då står det att om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, då ska ni bedja också om vad helst ni vill. Amen. Och det skall vederfaras er. Halleluja. Är inte det underbart? Du? Guds ord, det är liv för en var som finner dem och en läkedom för hela hans kropp. Han sände sitt ord, står det, och botade dem och räddade dem från graven.
Halleluja.
Och heter han generalen eller officeren i Kapernaum som mötte Jesus. Han sa: Jesus, du behöver inte ens komma hem till mig. Säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Och du, det är kraft i Guds ord. Hitta ställena i Guds ord som talar om hälsa. Sätt igång och citera dem. Och du ska få uppleva att det är en våldsam kraft. Jag fick faktiskt diabetes här för ett par år sedan. Men jag tänkte: gode Gud, jag tror inte du vill jag ska ha diabetes. Så jag började tacka Gud varenda dag för hälsa. Och så läste jag skriftställena som talade om helande. och så slutade jag med sprutorna. Så trappade jag ner på pillren. Och en dag så la jag undan dem helt och hållet. Och jag satte igång och mäta och mäta. Och värdena var helt normala. Gud har tagit bort diabetesen. Halleluja. Abba fader. För några år sedan så fick jag njursten. Jag är inte felfri. Jag blev sjuk jag också. Fick njursten och de körde in en slang rätt i ryggen. Så urinen rann ner i en påse som jag hade på benet. Så jag fick gå med det i flera månader. Till slut så skulle de operera mig. Och så kontaktade jag mina vänner i Indien och sa nu får ni be för mig. Så låg jag där på operationsbordet. De hade satt på mig alla slangar och elektroder och gett mig sprutorna. Jag var helt i dimmornas värld. Så hörde jag någon som ropade att vi måste ha en röntgenbild till. Och då, ja visst, och så lyfte de av mig på en ny vagn och körde iväg mig och skulle röntga mig. Och då ropade de, men det finns ju inga stenar. Då hade jag haft 4 centimeter med stenar som var helt igentäppte. Ja, vi måste ha en ny röntgen. De trodde det var fel på apparaten. Så de körde mig till nästa röntgenapparat. Tog nya bilder. Inga stenar. Och för tredje gången så körde de mig till en ny apparat. Och röntgade mig. Och inga stenar. Gud har helat mig, sa jag. Ta bort slangarna. Och så reste jag mig upp och åkte hem. Och när jag kom ifrån Stockholm till Örebro så ringer läkaren och säger, är du verkligen frisk, Ove? Ja, då säger jag, Gud har helat mig. Halleluja, och sen dess har det hållit. Och när jag kommer hem, det första jag gör, så slår jag på datorn och så ska jag läsa mina mejl. Så läser jag mejlet från en broder i Indien. Och så står det där, brother, how has it gone? We have prayed for a miracle. Ja. Yes. God made a miracle, skrev jag tillbaka. Halleluja. Oh, vi tjänar miraklernas Gud. Och jag tror på mirakel. Jag tror på hälsa och under i Jesu namn. Tack och lov. Halleluja. Ja, tron kommer av predikan. Och predikan i kraft av Kristi ord. Jag kan ju berätta här vad som har hänt med mig. Det är välsignat och härligt. Men det som skapar tro i ditt hjärta, det är inte mina upplevelser, men det är Guds ord. När du ser vad Guds ord säger, då händer det någonting i ditt hjärta. Matteus 15:30, man hade med sig blinda, lama och lytta och stumma och andra som led, och man lade ner den framför honom och han botade dem. Matteus 14. Alla som rörde vid honom blev helade. Så det finns egentligen inte ett enda exempel där någon i Bibeln kom till Jesus och Jesus sa, det är tyvärr det är inte din tur idag. Eller dig kan jag tyvärr inte göra någonting med. Eller du får gå. Aldrig någonsin. Utan alla som kom till Jesus fick uppleva ett vidrörande av honom. Enda gången någon funderade liksom på vad Jesus ville, det var en blind man som sa, Jesus, vill du så kan du göra mig ren. Eller var en spetälsk. Ja, sa Jesus, jag vill. Och det säger han än idag. Alltså, jag tror ibland att Gud hellre vill att vi ska tvivla på hans kraft än vi tvivlar på hans vilja. För tänk om jag kunde hela och så kom du till mig och sa, snälla du, hjälp mig med min sjukdom. Och så sa jag, jo då, det kan jag göra, men det vill jag inte. Det vore ju förfärligt egentligen, va? Tänk om Gud sa det, jo jag kan, men jag vill inte. Han både vill och kan. Det är det som är så oerhört underbart. Vi behöver inte tvivla på hans vilja. Och tvivlar vi på hans vilja, ja då är det väldigt svårt att bedja trons bön överhuvudtaget. Om vi inte vet vad Gud vill. Då är vi liksom som ett vasstrå som vajar hit och dit och vi vet varken ut eller in egentligen. Och den som tvivlar i sitt hjärta, han kan inte tänka att han ska få något ifrån Gud en gång. Utan ha tro att det är möjligt. Och utan tro, står det, är det omöjligt att behaga Gud. Den som vill få något ifrån Gud, han måste tro att Gud är till och att han lönar den som söker honom. Har du tänkt på vad lön är för någonting? Ja, det är ju inte någonting som blir sämre i alla fall. Det blir ju inte mindre på bankkontot när du får lön. Utan lön, det innebär alltid förbättring. Det innebär alltid att det blir mera. Så när vi söker Gud, då lönar han oss. Då blir det bättre. Och det är därför det står att idel goda gåvor och fullkomliga skänker kommer ner ifrån himla ljusens fader, hos vilken ingen växling av ljus eller mörker äger rum. Tro att det är det givet, och det ska vederfaras er, sa Jesus. Och det sjunde namnet på Gud, det är Jehova Rafa, Herren eder läkare. Amen. Tack och lov. En del människor tror att det är någon mystisk anledning och orsak till varför man är sjuk. Att man liksom kanske ska bli mera helgad eller så, för att man lider lite grann. Och så står det så här i Bibeln också, som man liksom lutar sig mot, att Gud straffar med riset vad sonarna kär, och han, den Gud älskar, den agar han. Och så tänker man så att Gud står liksom med käppen och slår oss med det ena och den andra sjukdomen för att liksom riktigt lära oss någonting, va? Men om vi tänker på hur vill Gud undervisa oss? Jo, det står i Timoteus brev faktiskt att Guds ord är till för tillrättavisning, för upprättelse och för bestraffning. Om vi vill tjäna Herren och så möts vi av Herrens ord som liksom knockar oss, kommer som ett piskrapp, så tänker vi naturligtvis, men gode Gud, hjälp mig in på den rätta vägen, förlåt mig och hjälp mig, käre Jesus, så att jag hamnar rätt. Ja. Guds ord bestraffar oss. Finns ju ingen far, säger Jesus, som ger sin son en skorpion om man ber om ett bröd, eller en orm om man ber om en fisk. Skulle vår himmelske fader vara annorlunda? Nej, han ger oss bara goda gåvor och fullkomliga skänker. Han vill oss väl, och när han undervisar oss så är det genom sitt ord. Halleluja. Ja. I Jesaja 38:1 så står det om en annan kung, Hiskia, som fick en dödsdom. Och han fick 15 år mer att leva. Men då står det att han vände sitt ansikte emot väggen. Och så sökte han Herren utav hela sitt hjärta. Och så kommer profeten tillbaka och ger honom 15 nya år. För Bibeln säger, ett ödmjukt och förkrossat hjärta skall han inte förskjuta. När Job började att flytta fokus ifrån sig själv och prisa Gud och ära honom och sa att det är han som för stjärnorna fram i räknade hopar, och han knyter samman Orions band och så vidare, så får han uppleva att hälsa kommer tillbaka. Och ibland så tror jag att vi behöver flytta fokus lite grann ifrån oss själva och vår egen bedrövlighet och klagan. Vi är experter på att beskriva hur eländigt det är. Men istället så bör vi lyfta blicken och fästa fokus på Jesus, trons hövding och fullkomnare, som vill föra oss igenom och hjälpa oss ut ur nödens och prövningens stund. I andra Krönikboken 16:9 så står det att hans ögon överför hela jorden för att han ska bistå dem som med ett hängivet hjärta söker honom. Amen. Finns en kategori som Gud bistår, och det är de som söker honom med ett hängivet hjärta. Alltså den här kvinnan som led av blodgång ville bli helad, så fanns det ingenting som kunde stoppa henne. Hon sa inte, oh, värst vad mycket folk det var här. Det går ju inte att komma fram. Utan hon, jag tror hon la sig ner på alla fyra och så kröp hon mellan benen på folk. Bara för att komma fram till Jesus och få tag på hörntofsen av hans mantel och uppleva att kraft utgick ifrån honom. När de fyra männen kommer den lame mannen så sa de inte, och värst vad trångt det var här, här kan vi inte komma fram till Jesus. Utan då tog de den väg som gick rätt igenom taket och sänkte ner honom. Fanns ingenting som kunde stoppa dem. När den blinde mannen satt vid vägkanten så tänkte han inte att ja, men Jesus han är så långt borta, det är ingen idé att höja rösten här, utan istället så ropar han så mycket han orkade av sina lungors fulla kraft: Jesus utav Nasaret, förbarma dig över mig. Vi kan säga att ja, men Jesus han känner ju min situation, och det är klart att om Jesus vill hela mig så då gör han väl det, och snart blir det väl min tur någon gång. Jag väntar här så får vi se vad som händer. Nej, jag tror att Gud vill att vi ska visa lite iver. Han vill att vi ska visa lite allvar och hängivenhet och ropa på honom: Jesus, hjälp mig! Jag behöver dig Jesus! Jag behöver din kraft! Vidrör mig! Jag vill bekänna ditt ord, och jag tror att det du har sagt är sant och att det gäller mig här och nu! Inte någon gång i framtiden. Utan Jesus han säger att så som det är i himlen, så ska det vara på jorden. Jag tänker om vi skulle ta en titt in i himlen. Glänta på dörren lite grann och kika in. Vad tror du vi skulle se? Jag tror vi skulle se friska människor. Inte en sjukdom. Nej. Och så säger Jesus att vi ska be att det ska bli på jorden som det är i himlen. Ja. Så när människor blir helade, då får vi liksom en försmak av himlen. Och då får vi uppleva den tillkommande världens krafter redan här och nu i funktion. Och jag tror på en levande, undergörande Gud. Jag glömmer aldrig när jag var med broder Donald i Florida. Och vi var på ett möte och en man som satt där i rullstol. Och rätt som det var i mötet så hoppar han upp i rullstolen och springer fram och tillbaka. Och hela församlingen kom på fötter och jublade och prisade Herren, så jag trodde taket skulle lyftas. Det är ju det som förhärligar Gud och det som gör intryck på människor. Och ska vi påverka den här världen som är fullständigt blasé egentligen och bryr sig väldigt lite om vilka ritualer vi håller på med i våra gudstjänster. Ska vi påverka dem, då behöver vi se lite mer utav under och tecken och Guds kraft i funktion i Jesu namn. Så det tror jag Gud i den här sista tiden vill låta oss uppleva. Och jag känner att Gud liksom har gett mig tro för det här, den här tiden. Att det här är någonting som är det naturliga tillståndet i församlingen. Att vi ska få se att människor faktiskt blir friska på löpande band. Amen. Så det ska inte vara så här att är någon frisk ibland, Heder, utan om någon skulle vara sjuk, då kan du uppleva Herren. Halleluja. Så jag tror vi ska ta en stund här nu, vi ska bedja för varandra. Dessa tecken ska följa dem som tror. På det sjuka skall de lägga händerna och det skall då bli friska. Ja. Får jag inte tro det, då kan jag kasta hela Bibeln åt sidan. Men nu tror jag, precis som det står, det skall bli friska. Amen. Så Gud välsigne dig och komma fram här. Kanske vi får någon sång eller sångarna sjunger. Och så kommer vi fram och så beder vi med och för varandra att vi får ett vidrörande ifrån himlen här. Amen. Halleluja. Tack Jesus.
Sjunger vi. Lägg den där, ta din börda med till Gud.